Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Kronqvist.
Att plocka fram det vi minns, det är mycket jobbigare än att bara passivt koda in ny information.
För dig som följt vad vi vet ett tag så vet hur mycket vi pratar om allmänbildning och hur vårt mål är att göra det så lätt som möjligt för dig att lära nya saker hela livet. Frågan är förstås vad vi vet om livslångt lärande. Vid Luleå Tekniska Universitet arbetar en grupp med att utforska och kartlägga detta. De har fått en massa pengar faktiskt för att söka efter vilka pedagogiska grepp som litteraturen visar är mest effektiva för att stimulera nyfikenhet, lusten att lära sig mer och fortsätta med det sen hela livet. Projektet, ja, det leds av Jessica Körning Ljungberg, professor i teknisk psykologi vid universitetet, och jag bjöd därför in henne för ett samtal om lärande genom livet. Det blev ett fritt och associerande prat om vilken skillnad som attityden gör för inlärningen, varför tester ökar inlärningsförmågan och inte minst om varför hon började spela hockey för några år sedan, trots att hon är dålig på det. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, pass på att göra det nu för att inte missa att lära dig om ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller ämnen som du skulle vilja ha perspektiv på. Och då är det dags för Jessica Körning Ljungberg. Du är ju professor i teknisk psykologi. Vad är det för ett akademiskt område? Vad intresserar ni er för?
Alltså, det är ett stort begrepp, men det handlar egentligen bara om hur vi människor interagerar med teknik. Så det skulle i princip kunna vara vad som helst. Om man tittar historiskt sett tillbaka vad man har gjort uppe vid Luleå Tekniska Universitet inom området, så har det väl varit mest forskning runt hur vi beter oss i olika typer av miljöer när det gäller just koppling till fordon, så fordonsindustrin. Men teknisk psykologi kan vara så mycket, mycket mer än bara det. Det är interaktion med ljud i vår omgivning, det kan vara arbetsmiljöfrågor. Ja, så att det är ett stort begrepp. Det är lite samma, så jag skulle säga synonymt med human factors, som man kanske pratar mer om.
Men för de mänskliga faktorerna brukar alltid vara orsaken till att allt går åt helvete hela tiden. Det hör man ju ofta i nyheterna. Ja, orsaken var en mänsklig faktor. Då är det någon som har fuckat upp något. Liksom.
Jag var nere i Ljungbyhed på trafikflygskolan där för många år sedan. Och då berättade de för mig, vi pratade om orsaken till flygolyckor, att det är i stort sett aldrig tekniken som orsakar flygolyckor, utan det är liksom det mänskliga handhavandet. Så att du har rätt.
Ja, men det är också intressant hur vi ser det. Vi skyller på tekniken, men det är väldigt sällan den som fallerar, för där finns liksom backup-system, och sen så tänker vi bara, så överlämnar vi oss till den istället för att kanske behålla en medvetenhet på det sättet liksom. Du håller på och forskar om livslångt lärande. Vad är liksom det viktigaste för att lära sig nya saker? Alltså, som att vidmakthålla det där livslånga lärandet?
Ja, det där är ju ingen enkel fråga som det finns ett enkelt svar på. Men jag tror att en jätteviktig ingrediens i vad som gör att vi vill fortsätta lära oss saker, det är nyfikenhet. Att konstant vara nyfiken, att vilja utmana sig själv och lära sig nya saker. Och ihop med det har vi också en annan viktig faktor, nämligen motivation. Och när man pratar om motivation så brukar man prata om att man kan vara styrd av yttre faktorer eller inre faktorer. Just nu i ett projekt som vi har så jobbar vi med de här frågorna. Och där har vi identifierat just nyfikenhet och inre motivation som två viktiga saker för att man ska vilja fortsätta lära sig livet ut.
Och vad kan den inre motivationen, vad kan vara exempel på en sådan?
Ja, den inre motivationen, det kännetecknas av att du drivs av inre drivkrafter. Inte att du gör en sak därför att du får en belöning om du gör det till exempel. Eller att du åker ut, eller du tar dig iväg på gymmet bara om din kompis följer med dig. Utan du åker dit för du har liksom en inre drivkraft. Du kan göra det utan yttre belöning, om man säger så.
Man pratar ibland om att etablera goda vanor. Att en sak är att göra saker, men ska vanorna verkligen bli goda, ska jag verkligen liksom äta bättre eller träna mer, så måste det bli förankras i någon slags idé om en inre motivation som man ofta då beskriver som liksom identiteten. Jag är en sån som tränar, jag är en sån som äter smart. Att liksom, istället för att hela tiden försöka banta så ska man säga, tänka enligt dessa teorier att vad hade en hälsosam person gjort i det här läget? Så småningom så blir handlingarna identiteten.
Ja, så skulle det kunna vara.
Det är väldigt spännande den här forskningen ni håller på med. Liksom, vad, berätta hur den är, liksom, vad är målet och hur är den upplagd? För det är en väldigt stor studie.
Ja, det här är ett stort projekt som är ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet, där jag arbetar då, Umeå universitet, ett företag som heter Sprout Park, Knox Consulting, RISE. Vi har även ABB med oss på ett litet hörn och Omställningsfonden. Så att vi är många som är med i det här projektet och tillsammans så har vi några forskningsfrågor som vi tänker lösa. Bland annat så har vi har inga svar än, men vi har en enkät som är på väg ut där vi ska försöka fånga in människors attityder till det livslånga lärandet. Så att vi får en lite subjektiv kartläggning om vad som kan driva, vilka är drivkrafterna till det livslånga lärandet. Och i den enkäten försöker vi mäta bland annat det här med inre motivation. Vi försöker mäta nyfikenhet. Vi försöker mäta lite grann personlighetsegenskaper. Och man kan se att det kan kopplas till nyfikenhet och motivation och lärande. Så den ska ut och så får vi väl se vad det blir för svar på den. Men förutom det så har vi för avsikt att bygga en digital verktygslåda. Vi håller på med den just nu faktiskt. Och vi försöker i den implementera verktyg just nu som ska stimulera till självreflektion. Så vi använder oss av, jag ska inte avslöja allting för det här är ju forskningsmöjligheter. Så du får intervjua mig igen nästa gång när vi har gjort klart studien.
Exakt.
Nej, men i den ska vi implementera mentorskap. Och det mentorskapet kan se lite olika ut. Och det ska stimulera till självreflektion. Därför att det finns ganska mycket stöd i den vetenskapliga litteraturen att just mentorskap med självreflektion och feedback kan stimulera till ökad inre motivation och nyfikenhet.
Hur funkar det då? Alltså, det är så mycket saker som är spännande. Vi kanske ska bena ut om det. Så hur, om man börjar med, hur mäter man nyfikenhet? Hur tänker ni ska göra det i den här studien?
Det finns ju, som vi säger då, validerade, alltså beprövade frågeformulär som har prövats många gånger som man vet då fångar in just de här faktorerna som kännetecknar nyfikenhet. Så vi har sådana formulär som används i nyfikenhetsforskning som vi då har lagt in i den här enkäten. Så man kan inte ställa vilka frågor som helst om nyfikenhet utan man måste hålla sig till de utarbetade verktyg som har använts och som man vet mäter det de ska mäta då.
Ja, men precis, man kan såklart inte hålla på med självskattning, är du en nyfiken person, för det skulle antagligen de flesta säga, utan man får försöka fånga in det via att exempelvis väljer du olika vägar till jobbet varje dag, tyder på liksom en nyfikenhet och en lust att upptäcka kanske, och sådana frågor.
Ja, precis. Vi, inom psykologin så har vi ju massa typer av subjektiva mätningar där vi har utarbetat frågor genom många år. Och så har vi testat dem och så har vi statistiskt analyserat dem så att vi vet att varje fråga mäter nyfikenhet. Så det finns fina metoder för att säkerställa att vi mäter rätt sak. Vad det än är, om det är jag vill mäta aggression så kan jag ju, om jag ställer en fråga, hur ofta är du arg? Då kan ju en person tänka att ja men arg, ja men det är jag bara när jag slänger saker. Då är jag inte det så ofta. Men en annan person kanske definierar aggression som ja, men jag känner mig arg varenda dag därför att jag får onödiga e-mail i min Outlook-brevlåda och skattar att man har det ofta. Och då blir ju då mäter man fel sak, därför de har inte definierat vad aggression är.
Det är det som är intressant, att liksom, för att man ska förstå hur man ska liksom komma till lärandet så måste man förstå hur nyfikenheten fungerar, och det blir liksom kaka på kaka. Utan det ena så faller det andra, så att säga, för man vill göra det här till en tårta. Men du pratar också om liksom självreflektionens betydelse här. Vad är hypotesen där?
Jo, jag skulle i så fall skruva tillbaka lite grann och berätta om ett jätteintressant forskningsområde som vi har liksom taggat i när vi börjar, innan jag går in på självreflektion. Och det är ett område som heter testbaserat lärande. Inom det området, forskningsområdet, så studerar man hur effektiva lärandeprocesser. Och man har sett att när personer som studerar tvingas, alltså testas på sin kunskap, man tvingas leverera vad man kan, alltså framplockning av minne, då stärks minnesspåren. Och det gör att man, ja, man lär sig snabbare och mycket mer effektivt än om jag till exempel bara fortsätter att läsa en bok. Mm. Eller att jag sitter och stryker under i en bok som en sorts lärprocess. Eller att jag gör mindmaps. Om någon då istället ställer mig en fråga och säger, vad var det du lärde dig på föreläsningen idag? Eller vad handlade boken om som du läste på bokcirkeln? Då kommer minnesspåren att förstärkas. För det ligger en hemlighet i att plocka fram det vi minns. Det är mycket jobbigare än att bara passivt koda in i information.
Men är det både det att man så att säga, blir testad, eller också vetskapen om att man kommer att bli testad som bidrar till det?
Ja, det där var en bra fråga. Det törs inte jag säga någonting om, därför att jag kan det inte så bra. Det kanske är en bidragande faktor att man faktiskt vet, därför att då känner man press på sig att man måste leva upp till förväntningar.
Samtidigt finns det också det här med liksom plugga för provet och lära för livet. Att liksom, man nu ska plugga så jag kan klara provet. Man kan också tänka sig att det ska kunna vara liksom tvärtom. Men det viktiga här är egentligen det här, bara att få frågan om det. Jag var på, hade utvecklingssamtal med min dotter igår, och då sa de till henne att för du ska komma ihåg bättre. Bara liksom summera för dig själv under 3 minuter när du kommer hem, eller prata med din pappa i det här fallet då liksom. Bara för att höra sig själv resonera var liksom en del av det. Det tyckte hon verkade jättedumt och tråkigt. Alltså min dotter är inte läraren. Nu kan jag skylla på dig.
Ja, nej, men de säger ju att när du plockar fram bildas nya liksom neurala nätverk. Alltså att du får liksom mer ledtrådar. Du kan hänga upp dina minnesspår på fler saker, vilket gör att det liksom ökar möjligheten för dig att minnas saker. Så det är en stor hemlighet i det där, och det är ett lärandesätt som jag tror kommer att komma väldigt starkt, om det är redan på intågande. Och det finns en forskargrupp i Umeå universitet som forskar mycket på det här, som de gör jättemycket spännande saker, och det finns en bok om det som heter Testbaserat lärande som jag tycker alla borde läsa, skriven av Bert Jonsson och Lars Nyberg. Väldigt, väldigt bra bok. Men nu kommer jag in till det här med självreflektion. Vad är det som händer när vi faktiskt reflekterar över någonting? Vårt eget lärande eller någonting som har hänt? Jo, det är ju en framplockning, på samma sätt som när jag testas på lärande, mitt lärande. Så under en situation när man har en mentor som inte ger mig färdiga svar, utan som faktiskt ställer frågor till mig, då måste jag reflektera över vad som har hänt. Det behöver inte ens vara en lärandeprocess, det är ju vad som händer hos psykologen. Jag måste vända blicken inåt och fundera över vad var det som hände. Varför händer det? Kan jag göra någonting åt det? Och så vidare. Och då internaliseras det. Och jag får verktygen i mig själv. Annat än att jag förlitar mig på att någon annan ska ge mig färdiga svar. För du som pappa, du vet ju hur svårt det är att säga till sitt barn, gör inte så där. Oftast lär man sig inte det, för man har gjort det själv.
vittne. Det där är man ju smärtsamt medveten om som tonårsförälder. Jag lärde mig just den där reflektionsgrejen hos, när jag har gått i terapi i omgångar i många år. Och det var liksom en sak jag har lärt mig av det. Det handlar nog också om att när jag är på väg till ett möte som är viktigt så pratar jag högt för mig själv. Alltså just det, nu ska jag träffa Jessica, jag vill få ut de här grejerna. Just det, liksom så att bara, på samma sätt som att man också kan känna att jag blir bara klok när jag pratar med en kollega. Än om jag sitter själv på kammaren och gör grejer.
Mm.
Det blir liksom, det blir ett extra spår. Funderar också på när du säger så här om den här reflektionen att flytta fram den. Jag kan ibland ju, och det blir också liksom man blir äldre eller man liksom så här, en del människor verkar komma ihåg allting i sin barndom och jag kommer ihåg rätt lite. Men vi har inte varit en familj som har haft den här typen av reflektion runt middagen. Åh, vad trevligt vi har då. Vad gjorde vi? Jo, på morgonen gjorde vi. Det har aldrig funnits. Och det är då en komponent som kanske har liksom saknats. Det kan finnas andra sätt att förstärka såklart minnen och med starka känslor och allt möjligt. Men just den där liksom, den dagliga reflektionen är ju liksom så spännande att vad den kan göra för vårt minne.
Mm, absolut. Och det, om det är då som litteraturen säger att den också kan stärka inre motivation. I alla fall när man får någon form av feedback från en mentorsituation. Så är det ju fantastiskt.
För jag tänkte det livslånga lärandet om man ska liksom, det måste ju vara kopplat också till frågan vad vi ska ha det till. Det finns en gammal bild om bildning och utbildning. Jag menar, bildning är att du blir en raffinerad människa. Det handlar inte bara om att du kan liksom massa olika saker, utan det handlar om att du liksom, eller rätt saker snarare. Utan att du kan behärska dig själv, du vet dina impulser, du vet hur du ska föra dig, du liksom blir en sammansatt människa med medveten om sina fel och brister förhoppningsvis. Det är det som är liksom bildningen. Och utbildningen syftar till liksom att dana någon. Och här har vi ju liksom i Sverige sagt att men du ska bli en nyttig medborgare på något vis. Liksom. Här har vi gärna velat lyfta att alla människor ska lära sig. Och sen det var ju arbetarrörelsens en av deras stora förtjänster. Och sen kanske man kan anse att det har gått kanske lite till styr när vi ska också börja uppfostra människor. Ta till exempel bara i Danmark så har man ju samma bildningsideal och folkbildning. Men där får folk hålla på med vilka konstigheter de vill. Vill de röka inomhus, varsågod. Liksom. Vill de liksom röka cannabis, absolut. Det är liksom en tillåtande del i det som vi kanske har tagit lite långt. Men när man tittar på allmänbildningen är det också spännande. Så vad är det man behöver, vad är det man behöver kunna? I utbildningen så är det sen, du bildas inom ett område specifikt. Den är väldigt målinriktad. Kanske mer än processinriktad. För vad man lär sig på universitetet, hävdar jag, är ju relativt värdelöst i resten av livet. Du har lärt dig någon slags process, du kan sitta stilla, du kan inom ett område och det finns såklart områden. Det är ju skönt att läkare kommer ihåg någonting de har lärt sig på universitetet etc. Men det finns ju någonting, det sätter upp dig för någonting som handlar om de här reflektion och ta reda på saker och liksom så. Mer än att just bli något och sen aldrig behöver fortsätta. Där kommer liksom sen, så det är en del. Sen har vi allmänbildningen att kunna allt möjligt. Kunna liksom vilken svensk stad det är Johio från och sånt. Sundsvall för övrigt. Men det är liksom, och så har vi då den här livslånga lärandet. Alltså hur orienterar du dig mellan de här? Hur kopplar ni till när ni tittar på det livslånga lärandet? Kan det vara vad som helst eller kan det bara vara att fortsätta lära sig? Ska man gå tillbaka till universitetet och fylla på eller ska man liksom?
Oj, oh, ja. Jag tänker att om man får människor till att vara genuint nyfikna och känna lust till att lära sig nya saker så höjer vi kompetensen i hela samhället. Mm. Den här stora omställningen som vi pratar om, att göra snabba omställningar, att få individer till att kunna byta yrkesbana till exempel. Den här satsningen nu som förra regeringen gjorde på att man ska kunna möjlighet att utbilda om sig till någonting annat om man får ekonomiskt stöd för det. Jag menar, det finns ju ett stort behov i samhället för att kunna ställa om. Och det är klart att om man nu skulle kunna stimulera människor till att bli mer nyfikna så tänker jag att det är ju lättare att göra omställningar om du kan tänka dig att kliva ur din comfort zone. Men jag spekulerar bara lite grann nu. Jag tycker att man kan se att vi människor, vi är ju lite så att vi vill gärna göra det vi är bra på. Jag kan ta ett exempel. Jag drog igång en lunchhockey när jag jobbade på Umeå universitet För jag har inte spelat ishockey någon gång hela mitt liv. Men tänkte att det skulle vara kul att prova. Och såklart jag är helt värdelös på att spela ishockey. Och de som ville vara med och spela ishockey, det var ju personer som redan var väldigt bra på att spela ishockey. Och de som jag ville försöka få med, de hade inte spelat ishockey och var dålig på att åka skridskor. Och då var deras förklaring att jag vill inte vara med för att jag är så dålig. Mm. Så tycker jag att det ofta är, att vi vill gärna vara med så länge vi kan det väldigt bra. För det är väldigt obehagligt att gå in i en ny situation och inte ha liksom förkunskaper. Det är som du går in i en föreläsning och ska börja ställa frågor. Studenterna är ju generellt jättenervösa för att ställa frågor, för de är rädda att de ska framstå som okunnig. Så att det är klart, kan vi liksom öka nyfikenheten och att man kan kliva ur den här comfort zone, att man inte behöver vara så rädd att göra bort sig, då tror jag att vi i alla fall samhället, om vi ska tänka stort, skulle kunna ta ett stort kliv framåt. Innovativt också.
Det kanske är detta som är utbildningsväsendets stora uppgift. Alltså inte att utbilda i så att säga fakta. För även som om du har lärt dig saker som nyexad läkare, så är det ju inaktuellt efter en stund. Utan mer att liksom, det blir en process. Att lära sig att ständigt ställa frågor. Att lära sig att liksom, nu fattar inte jag. Nu måste jag ta reda på det här. Att lära sig de där. Liksom, att det inte är... Jag tycker det också är intressant att du säger det där med liksom att lära sig att du suger på hockey till att börja med. Och det kommer vara så jävligt länge. Och sen så plötsligt funkar det. Så det är de här att skapa sig nya vanor. Det är ju så svårt från början. För att du har liksom inte internaliserat det. Du har inte liksom accepterat det. Och man måste ju ge sig den på det. Och det finns någonting i det som jag tycker också jag kan se hos en del människor. Just så här, nej, men jag är inte bra på det så. Nej, men hur tror du att du ska bli bra på det då? Alltså jag kan förstå om man inte vill spela match direkt. Men sen, du kanske måste kunna åka skridskor först. Men då måste vi ha någon slags plan för det. Och återigen liksom processen. Jobba med processen, inte med målet. Vad är det för hypoteser som har kommit fram liksom, nu som du får prata om eller kan prata om? Liksom? Är det någonting som du menar, du har hållit på med det här ämnet även innan?
Ja, alltså det är väl inte, här är väl inte liksom någon superhemlighet egentligen. Nej, jag skojar lite grann från början. Nej, men det vi är intresserade av generellt, det är ju att se om vi kan med den här digitala verktygslådan, när vi har implementerat de här kunskaperna som vi då har hittat i den vetenskapliga litteraturen, som alltså har mycket stöd, inte någon enskild liten studie bara, utan som har massivt stöd, som till exempel det här med självreflektion, det här med det testbaserade lärandet som har väldigt, väldigt mycket stöd för att det faktiskt fungerar, så vill vi med den här digitala verktygslådan se om man kan få människor till att hitta verktygen i sig själv, att vara sin egen mentor. Så det är det vi håller på att jobba med just nu. Och vi ska sätta upp en liten pilotstudie. Alltså pilot som inte kommer att testas eller kanske skriva så mycket om. För vi kommer inte ha tillräckligt mycket statistisk power som vi brukar prata om för att uttala oss om det. Men vi sätter igång en liten pilot nu uppe vid Luleå tekniska universitet under våren, och så sen ska vi köra lite mer hardcore efter sommaren då. Och då ska vi ha allting klart för oss och testa den här färdiga digitala toolboxen.
Och kommer studenterna då att använda, för studenter är alltid tacksamma att göra djurförsök på, men kommer de ju att då att liksom använda den här toolboxen? Vad innehåller toolboxen? Är det just det där att liksom kunna, lite som man kan tänka sig en app, att träna på olika tekniker och så? Är det så ungefär den kommer vara strukturerad?
Mm. Det blir som en liten interventionsstudie där vi jämför ett externt mentorskap med den här traditionella. Kontrollgrupp har ingen mentor, och så har vi en testgrupp som kommer för att jobba med olika tekniker att vara då sin egen mentor.
Just det. Du får det framstå som att det är lite ruft och sånt, men jag menar, det är ju väldigt bra då att börja på det sättet och se, så kan man sen skala upp och gå vidare.
Ja, det vi tror att vi kanske kommer att se då, eller som vi är intresserade av, det är att se om det är en skillnad mellan kontrollgruppen och båda grupperna som har haft en mentor. när det gäller just ökad nyfikenhet, ökad intern motivation och förbättrade studieresultat.
Mm.
Men vi vill ju framförallt se om man tränas i att vara sin egen mentor. Om det ger en ännu bättre effekt än att ha en extern mentor.
Mm.
För att när du är din egen mentor så måste du ju även formulera frågorna som du själv ska fundera över.
Just det, det blir ett väldigt demokratiserande av lärande som jag själv är väldigt förtjust i. Alltså det var, vad är liksom det här seklets folkbildning? Hur går det till? Ja, det stora universitetet kanske är YouTube, men det finns också liksom annat, det här själv, man tar reda på information. Det är ju någonting som är liksom nytt och spännande. Och ja, vi har precis gjort en undersökning då om allmänbildning på Vad vet, där vi har haft nästan 300 personer som svarat på liksom över 60 frågor om hur tar du reda på saker och deras attityd till allmänbildning. Och så gör vi dessutom kvalitativa intervjuer en och en. Och det som jag tycker var intressant där, det var som framkom, var att en majoritet tyckte det var viktigt eller väldigt viktigt att vara allmänbildade. Alltså på en 9-gradig skala så rankar de det högre än 5. Och det var att det var så viktigt för många överraskade mig. Och också en väldigt stor del så att det var också viktigt för dem att bli sedda som allmänbildade av sina kompisar. Och samtidigt är man ju liksom lat. Så det här är en studie som vi gjort utifrån liksom teorin om jobs to be done. Att alla företag, man anlitar företag för att få ett jobb gjort. Du köper aldrig en borr utan du anlitar Bosch för att få ett hål. Och då gäller det som det här handlar om att hitta ett universellt eller och tidsoberoende grundläggande behov. Och då använder man jobs to be done teorin. Så det är det vi har använt för att liksom ta fram det här. Men det ger ju också jättemycket liksom den här att jag är allmänbildad i förhållande till andra. Och att jag ses som allmänbildad av andra. Det är ju interna och externa motivatorer på en och samma gång på något sätt. Så det där är väldigt spännande hur man, alltså, och vilket, det är också intressant tycker jag, för att vi har också sett att folk inte alls så intresserade av att få nyheter som vi trodde liksom. Att veta vad som har hänt just nu, klart man vill ha lite koll, men att förstå kontexten är minst lika viktigt, så att när någon frågar så kan man. Den här komponenten i lärandet, den inre motivationen, det låter som att det är kopplat till det som ni har sett i era hypoteser och det du har sett i din andra studie liksom.
Mm.
Att det går hand i hand med viljan att liksom lära helt enkelt.
Ja, men det tror jag absolut. Ja, men intressant med er studie där att det är väldigt viktigt hur man faktiskt också uppfattas av andra.
Och så det vet vi ju. Vi håller ju bara på och vi springer bara runt och oroar oss för alla andra hela tiden. Så att liksom inte,
ja. Och det är ju därför också folk inte kommer på lunchhockeyn. För att de är rädda vad andra ska tycka om dem. Att de inte är tillräckligt bra så där. Att vi är så rädda att inte ha den här perfekta fasaden, helt enkelt.
Ja, men hur hanterar du det? Fick du med dig fler som var lika dåliga som dig på lunchhockeying? Och sa du då till dem att här är det jättekass eller jag kan ingenting? Eller hur sänker man den tröskeln? För det är ju också en mur till lärande.
Mm. Ja, nej, jag fick med mig faktiskt en annan tjej som var lika dålig som jag. Men det var svårt faktiskt. Det var de som var duktiga på hockey. Nu kan det ju såklart också vara så att de som kommer är de som har spelat hockey tidigare också är intresserade av hockey. Men det här gäller ju inte bara just min lunchhockey. Jag tycker det gäller i många sammanhang att man vill inte vara med om man inte känner att man är duktig helt enkelt. Det är få som vågar kliva upp och utlämna sig själv.
Ja, men jag hör att du slår ett slag för att våga vara dålig. Det finns ju någonting också befriande i det. Alltså lärandet går ju så snabbast när man inser att man är dålig. För då kan man också komma vidare. Tycker man att det här är ingenting för mig så kommer du aldrig lära dig. Det är de där blockeringarna. Och hur lärandet också som tar sig olika kategorier har vi också tittat lite grann på. Alltså som är... Jag tänker här också kopplat till ett förhållningssätt till det livslånga lärandet. Alltså där man kan ju kanske i grova drag, alltså om man lär sig på olika sätt, det, så låt oss ta liksom, vi har tittat på det här med liksom, när jag själv tänker på det så tänker jag på att man har liksom motvilligt lärande. låt oss säga att man ska lära sig ett telefonnummer eller smältpunkt för bly eller något. Liksom. Och så har vi ett passivt lärande, man liksom råkar, man har ingen aning om man är inte intresserad av klassmusik alls, men man råkar höra att kompositören Johann Strauss den yngre blev äldre än Johann Strauss den äldre, som alltså var yngre när han dog än Johann Strauss den yngre. Och då tycker man att det är ju kul, det har man inte tänkt på. Och sen har vi det aktiva lärandet, alltså försöka lära sig att tråkigt på danska heter kedli eller så. Och sen nyfiket lärande då med det här. Liksom, i vilken stad abdikerade egentligen drottning Kristina 1650? Svarat i Uppsala. Alltså, det finns de där olika drivkrafterna. Därför så tycker jag att det ska bli väldigt spännande att när er studie sen kommer att titta på de där interna. Det är ju interna drivkrafter, men de ser lite olika ut. Och ibland kan jag känna att vi kanske överskattar nyfikenheten för lärande. För det är också en massa liksom, svintrista grejer man bara behöver banka in. För man behöver lära sig Fortnox för att kunna rapportera sin lön eller vad det kan vara.
Mm. Men jag tänker också att när du säger så här, man kanske överskattar nyfikenheten. Ja, men tänk om vi kan styra vår nyfikenhet. Alltså... jag vet att jag måste göra någonting som är jättetråkigt. Jag är inte intresserad av att lära mig den här statistiska analysen. Jag är inte intresserad av det just nu. Men tänk om jag själv kan liksom kicka igång min nyfikenhet för att hjälpa mig att göra den här tråkiga uppgiften. Tänk om man kunde nå dit. Precis som jag kan liksom styra min uppmärksamhet i olika saker, att jag kan också styra min nyfikenhet, att jag har lite kontroll över den.
Just det, för den finns ju hos alla och kanske lite olika hög grad beroende på hur mycket man har tränat den då, med det klassiska exemplet att ständigt gå och försöka ta en ny väg till jobbet.
Men tänk dig så här, vissa personer har en förmåga att se positivt på allt som händer. De väljer att tänka att ja, det var ju synd att, som min kompis sa, hennes hus brann ner med allt. Allt brann ner utom en låda med gamla filmer och hennes barn hann ut. Och då sa hon så här, ja gud vad skönt, nu släpper jag i alla fall städa bort julen.
Ja.
och det var inte bara en klyscha, hon liksom är en sån person. Hon vägrade att tänka negativt. Nej, jag tänker, ja men det var skönt att jag i alla fall slapp städa bort julen. Det här blir ju väldigt extremt, men vissa personer har en förmåga att försöka tänka vad är positivt i den här jättejobbiga situationen. Och så håller jag fast vid det. Jag står i ett klassrum och så är det 29 elever som ser ut som de tycker är jättetråkigt. Men det sitter en person och tittar intresserat på föreläsningen som jag ger. Vi ser att det är så. Nu är det ju aldrig så. Det brukar alltid tvärtom när jag föreläser.
Såklart, såklart. Ja, de slåss om att komma in i dina klasser, men självfallet fortsatt.
Och då väljer man att titta på den 30:e personen som ser nyfiken ut. Därför att jag gör ett medvetet val att tänka, vad är positivt i den här situationen? Och så tar jag det guldkornet och matar mig själv med det för att ge mig lite energi. Då ska jag titta på de andra 29 tråkmånsarna så dras ju jag ner av det. Och nu ska jag lära mig den här jättetråkiga statistiska metoden. Finns det någonting i det här, jag måste göra det här nu, som kan ge mig lite energi? Är det någonting i det här som kan ge mig en liten spark? Mm. Tänk på det, att hitta den superpowern som vi faktiskt har möjlighet att göra.
En jätteintressant tanke. Jag kommer att tänka på en bok, alltså den kreativa industrin, reklam, media, kanske viss mån journalistik, så har man ju där man liksom lever på att helt enkelt generera nya idéer på gott och ont. Så där finns det en stor, men i alla fall på lite mer seriösa byråer, så finns det i alla fall en tanke om hur ska vi institutionalisera, hur ska våra processer ut för att brainstorma? Vi går inte bara in med en massa lappar i ett rum, utan vi behöver göra på ett visst sätt och liksom. Och där kommer man ju till fas, okej, nu ska vi som öka associationsförmågan och ta fram grejer. Och då finns det en bok som jag faktiskt har bakom mig i bokhyllan som heter The Art of Looking Sideways. Vi ska länka den här i beskrivningarna. Det är en bok med liksom random grejer. Det är väldigt grafiskt snygg, men här är liksom allt möjligt. Här är liksom om rottrådar och här är någonting som handlar om liksom hur man ska räkna när man ska räkna en triangel. Och här är liksom en hemskt lång text som handlar om Corbusier. Och den, liksom, det roligaste med den här boken är att det finns ingen beskrivning av boken. Utan man tar upp den och den är liksom helt random och fullt med skoj och fakta och citat. Och liksom här är någonting om 6 olika sätt att göra sushi. Eller, väldigt då randomiserat. Och här är en akvarell mitt i. Liksom. Det finns någonting med det. Jag tänker om vi kunde använda det för att liksom då, ja, men fostra vår nyfiken, att sätta igång, nu ska jag bli nyfiken. Så, återigen, som kom tillbaka till det där demokratiska du pratade om innan, man tänker om alla kan göra det här.
Mm.
Ja, det är fint att fundera på de där. Liksom. För du tänker också på liksom, det du beskriver här, det är också alltså, lekfullhetens betydelse för lärandet. Att både kontexten är en del av det, både hur du själv sitter, att lära sig kontexten i vad nu kan vara man lär sig. Att inte bara lära sig plugga årtalet utan koppla ihop det till andra saker. Men också som lekfullheten i lärandet.
Och din egen syn på situationen. Att inte att det allting handlar om hur allting yttre runt omkring mig måste vara för att jag ska kunna lära mig saker. Det måste vara sån här typ av font. Det måste vara en sån här typ av lärare som är jätterolig att titta på och som är ungdomlig. Annars kan inte jag lära mig saker om det inte är på det här sättet. Att jag förändrar min syn på lärandet och försöker hitta, ja, men som vi pratade om här nu, att man hittar vad är det för positivt i den här situationen som jag kan ta med mig så att jag kan börja tänka att det spelar ingen roll. Det här är den gråaste, tråkigaste boken, den tråkigaste människan. Men jag kan hitta lusten och det positiva i den här situationen som ger mig en spark så att jag kan fortsätta lära mig saker fast allting annat är grått.
Mm.
Så att man inte lägger ansvaret på allting runt omkring mig. Annars kan jag inte lära mig någonting. Oj, vilken tråkig bok. Åh, vad tråkigt det är på universitetet. Åh, vad tråkigt. Jag själv är min egen motor att lära mig nya saker. Jag själv kan välja att titta. Jag tittar inte in i skogen där det är kolsvart när jag är ute och går för att bli mörkrädd. Jag tittar under gatlampan, för där lyser det. Jag gör ett medvetet val.
Precis, man behöver ha sin egen propeller också. Att ta sig framåt och hitta nya saker och nosa upp det på ett fint sätt. Det är väl så man håller igång hela livet då, antar jag. Det är det du kommer komma fram till i den stora studien. Att liksom...
Ja, vi får se vad det blir för någonting.
Ja, men för det låter ju någonstans som att det är en studie som kommer mynna ut i hur man får nyfikenheten att inte slockna. För det tycker jag man har sett några gånger. Alltså det, jag har mött det sista halvåret liksom, med folk i min ålder, mitt i livet. Liksom som, och jag har nog pratat om det här tidigare i den här podden för att jag är så fascinerad av det. Det är liksom ett människa som man känner sig, men du var ju lite kul för några år sedan. Och nu har de liksom fastnat. Nu är de någonstans annat. Så nu är de liksom, nu har jag lärt mig det här. Nu är jag färdig. Nu är jag farbror.
Ja, men så kanske det också kan vara att man tänker, nu har jag lärt mig den här saken. Men nu vill jag gå vidare och lära mig någonting annat.
Ja, och det är kanske det de inte gör. Nu har jag lärt mig allting. Allt jag har användning för kan jag nu. Vilka böcker vill du rekommendera för den som vill fördjupa sig inom detta spännande ämne?
En bok vet jag ju direkt, det var ju den jag nämnde faktiskt. Mm. Testbaserat lärande av Bert Jonsson och Lars Nyberg. Men det är mer om lärande strategier. En bok som jag inte har läst ut än, men som jag började läsa. Nu ska vi se, vart tog du vägen? Var jag tvungen att lära det? Jo, jag tog och googlade upp boken som heter Brus av Daniel Kahneman. Den måste jag läsa klart, men den tycker jag är jätteintressant. Och det är, handlar egentligen om hur man drar felaktiga slutsatser av alltså statistiska felaktiga slutsatser.
Det känner man ju till, för det handlar ju om tesen om med brus och signal. Att liksom signaler är det som är viktiga, men ibland så verkar brus som de är signaler. Man kan till exempel blanda ihop det som att man mäter på effekt istället för att liksom se till att man har en process som genererar effekten.
Precis. Har du läst boken?
Jag kan teorin, så det är därför. Men det här är två jättebra boktips.
Och så sen kan jag säga att jag tycker att folk borde leta mer information via Google Scholar. Där finns mycket smaskigt att läsa. Lite svårt, men ge det tid.
Ja, jag älskar Google Scholar.
Där finns källan till mycket.
Tack snälla för att du var med i Perspektiv.
Du hörde Jessica Körning-Ljungberg, professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. Nu undrar jag förstås vem av dina vänner som du tror skulle gilla det här avsnittet. Någon som kanske visat prov på livslångt lärande. Använd då dela-knappen här i poddappen för att skicka det till dem och hjälpa dem att lära sig något nytt. För det här att fråga en kompis eller få tips av en kompis, det är faktiskt de vanligaste sätten man lär sig nya grejer, vet vi. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens back för och mixningen är gjord av Stray Dog Studios. Nästa gång, då får lära något annat så vi ger det perspektiv på ett aktuellt ämne. Vi hörs då.